Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer underfund med, jag behöver inte göra det resten av livet, det där bokföringsjobbet liksom. Utan jag kan ju för fasen skriva en bok.
Växer ingen mossa på en rullande sten, ska säga, som en stund här i Värvet. Och det är fascinerande att Jesper Rönndahl har lyckats jobba med humor i över 20 år utan att fastna i något fack överhuvudtaget. Han har varit på radion i flera omgångar, jobbat framför och bakom kameran i tv-produktioner, inte minst Svenska Nyheter som han ledde i 3 säsonger och som bland annat utlyste en diplomatisk kris med Kina.
Det har gått så långt att kinesiska myndigheter har svartlistat vissa av sina turister och medborgare från att åka utomlands. För att de bajsar utanför Louvren, klottrar i Luxortemplet i Egypten och för att få tur kasta mynt in i jetmotorer.
Han har gjort massa stand-up med och utan sällskap, sketchgrupper, krogshower, barn-tv och nyligen även medproducerat och skådespelat i Dips, förra årets stora succé på SVT Play som snart kommer med en andra säsong. Även den här gången är den skapad av Jesper och hans fru Marie Agerhäll. Och hur han lyckats att inte bli synonym med något av sina projekt eller sina roller, det och mycket annat diskuteras i detta Värvet avsnitt 434. Här är Jesper Rönndahl. Du, är det ens någon idé att fråga hur du mår?
Ja.
Ja, okej, okay, då gör jag gärna det. Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Ja, du ser. Det var ingen idé.
Nej, men vadå? Jag kan väl må dåligt.
Ja.
Ibland.
Ja. Mm. Men... Det säger du ju alltid.
Ja, precis.
Det är liksom ditt försvarstal.
Ja, det kan man väl säga. Mm. Nej, men jag mår bara nu. Jag har varit... Jag hade ju coronan, alltså coviden, i 4 dagar. Och sen så blev jag frisk.
Okej. Okay.
Och fick antikroppar.
Nyligen?
Nej, det var i mars.
Okej.
Okay. Mm. Och sen dess har jag mått bra.
Mm. Härligt. Ja. Var det jobbiga 4 dagar?
Jag ska inte klaga. Okay. Det var ändå att jag fick ligga till sängs i 4 dagar och kolla på olika HBO-serier. Så att jag... Nej, jag kan inte klaga på den. Alltså, för jag kräktes lite och hade lite dålig mage och sådär. Men det var inget jobbigt.
Du hostade inte upp några lungor? Och...
Nej, verkligen inte. Det var lite att när jag andades in djupt så stack det till lite.
Okej.
Så att jag har kommit väldigt lindrigt ur den.
Mm. Jag hade precis Frida Boysen här som har ett fint minne med dig. Vet du vad hon syftar på?
Hon var liksom konferencier och jag skulle komma in och göra en slags föreläsning. Och så var jag, alltså jag var säkert en timme sen. Eller något sånt, helt sjukt. Och då så, vi hade ju sms-kontakt hela vägen liksom. Och då så när jag kommer in i salen, då har hon satt igång, alltså sen säkert 5 minuter då, för att jag satt ju i taxin och sa nu är jag utanför, så hittar jag inte direkt på mässhallarna där i Göteborg. Och då så får hon igång publiken och börjar så här klappa i takt, så att när jag kommer in så har folk klappat i 3-4 minuter och är i extas liksom. Och jag kommer upp på scen och folk har ju jobbat upp sig i någon slags helt sjuk stämning. Så att när jag kommer upp då bara exploderar det i applåder och folk ställer sig upp som att jag vore Mick Jagger liksom. Och sen så har jag en vanlig föreläsning, fast som ju går jättebra för folk är så peppade.
Ja.
Så att det är ett framgångsrecept.
Ja. Jag tänkte kanske lite tvärt då börja med att vi skulle prata lite om det faktum att du jobbar med din partner som du har gjort nu i Dips för andra gången.
Ja.
Ja. Hur är det att jobba med sin partner?
Det är nästan alltid roligt och ganska så smärtfritt. Så, för hon är ju rolig, liksom, främst. Och sen så är det ju också den där grejen att hon är bra på en massa annat. Alltså kring filmproduktion och regi och klippning, och nu sitter hon och gradar grejer och säger, här blir det lite murrigt, medan jag inte ser någon skillnad överhuvudtaget. Och det jobbiga är bara att jag känner mig lite sämre.
Okej.
Okay. Mm. För att när man jobbar själv som ståuppkomiker, då är man ju själv. Och ingen är bättre än jag på scen just nu. Nej. För att det är ju bara jag där. Ja, liksom. Ja. Och jag... jag sköter allting själv, jag behöver inte kolla något med någon nästan någonsin. Och det är ju väldigt skönt. Men när man ska göra tv, då måste man vara några stycken och göra tv. Och då är jag glad att det är hon. Mm. För att hon är ju bättre än jag på nästan allt.
För det här antar jag inte är första gången som ni har jobbat tillsammans.
Med Dips.
Precis.
Alltså, det är ju det första stora projektet. Okay. Sen så har hon ju... hjälpt mig med mitt sommarprat, eller producerat det, liksom. Och redaktörat och allt vad det heter. Vad har hon med gjort? Nej, men sen så läser hon grejer om jag ska skriva något, eller liksom... Så, men det är ju små projekt som varar från en halvtimme till några dagar. Mm. Liksom.
Och det här sträcker sig över...
Ett år mer, liksom. Mm. Det blir ihop, så skulle jag säga att hela Dips... alltså de två säsongerna som vi gjort nu, det är ju 3 år av våra liv liksom, ja, tillsammans. Så det är ju det dåliga också, att man pratar ju nästan bara om Dips liksom. Så att när det väl kommer ut, så är man ju, då är man färdig med det, känns det som. Men då ska man prata på en massa andra ställen, och det vill man ju, för att man vill ju att alla ska se det.
Om det är en så pass stor apparat och ett så omfattande projekt så här, och, alltså, skulle ni orka göra en säsong till? Eller Marie?
Det känns inte så nu.
Okay.
Tycker jag. Men så sa jag också i slutet av första. Så att vi får se.
Min känsla är att det är... alltså att SVT får väldigt mycket för pengar.
Ja, de fick bokstavligt talat 500 000 av oss. För det var så mycket vi gick back på första säsongen.
Oj, okej. Okay. Och får ni ihop ekonomin nu då?
Precis! Får vi ihop det.
Okay.
Så att ja, de får oerhört mycket för pengarna. Mm.
Är du inblandad även i ekonomin? Liksom? För det är ert produktionsbolag.
Precis, ja. Det är ju det som också är det tradiga. Men det är ju en fördel då. Om man skulle göra det på något stort bolag, då skulle ju en massa andra personer ha saker att säga om allt från manus till vem som spelar. Och klippning och allting. Men det som man gör på eget bolag, då blir det ju mer att säga till om, men också mer att sköta om. Yeah. Så att jag sitter och betalar ut löner till liksom, jag tror vi hade 170 olika statister.
Oh, jävlar.
Det är så himla mycket folk. Och du vet, så kanske det är någon som inte kommer från Sverige, utan kommer från Demokratiska republiken Kongo, som inte har ett kontonummer och frågar, kan jag få den? Kan jag inte få den på ett annat sätt, den här lönen? Så nej, då är det krångel. Du vet, så admin-krångel som andra människor är jättebra på. Mm. Och jag är jättedål. Nej, jag är ganska bra på det som är så tråkigt.
Ja, nu har
jag
gjort det 170 gånger.
Men det är så fruktansvärt tråkigt att sitta här och leta upp folks kontonummer. Mm. Okay. Så därför så, om vi ska göra det igen, då måste jag ha någon som gör allt det tråkiga. Mm. Så kan man säga.
För du får, eftersom Marie gör det liksom roligare då, alltså regisserar och sånt och gradar.
Och gör också en massa tråkigt, som produktionsplanerar och allt vad det är liksom.
Men det blir ändå lite tråkigare för dig, eller?
Amen, ja, alltså, jag älskar att skriva. Det är min bästa, om man ska rangordna grejer i en process när man ska göra tv. Skriva, absolut roligast. Vad roligt att få sitta och hitta på allting som man ska kunna få lov att göra. Sen nästa är spela in. Det tycker jag inte, alltså det är långt under. För att du vet, man ska ha på sig en peruk och man ska ha smink och allt sånt där.
Har du lös mustasch?
Nej, lös hår. Men äkta mustasch. Ah, okay. Fast med kajal i.
Jag såg ju precis om Dips säsong 1 då. Då är det ju väldigt fina sådana, jag säger stockar va? Av, yeah. Liksom, ja, själva UD och sådär.
Just det.
Men jag antar att ni inte spelar in där?
Nej, inte nej. Inne.
Var gör ni interiörerna någonstans?
Norra Latin och Van der Nordska palatset. Och säsong ett så var det också Näsby slott.
Jaha, okej.
Okay. Utanför Stockholm.
Ja, det köper man ju.
Ja, men precis. Och det är ju, det ligger mycket tanke bakom hur de sitter ihop. Liksom. Även om vi är på tre olika locations så ska det ändå, alltså det händer ju att vi går ut från ett rum som är på Näsby slott och ut i korridoren på Norra Latin. Mm. Och då är det liksom roligt att man tänker så här, nej just det, och då sitter de ihop då så, och då kan vi inte en annan gång komma förbi och gå in i den dörren och komma in i en helt annan sal och så vidare. Och så vidare. För vi har ju ganska nördiga fans, vilket jag älskar. Mm. De är noggranna. Även, eller till och med efter första säsongen liksom, så är folk så fruktansvärt noggranna. Vilket jag är nöjd med.
Men hade också, ni gjort missar liksom, som folk upptäckte?
Ja, men lite klaffhäll sådär, som vi visste om också. Men vi tog beslutet, nej, men den tagningen är roligare. Trots att mjölkpaketen i trappen står upp istället för att ligga ner just där och då.
Ja, ah, jag fattar.
Då får man se det som ett litet påskägg, eller vad man ska säga.
Just det. Okej, så att detaljerna har varit viktiga. Blir säsong två bättre?
Ja.
Kul.
Jo, men det blir den. Den är liksom, den är lite större i allting. Det är, nu ska jag säga här, den rör sig över på tre kontinenter.
Oj.
Totalt sett. Mm. Den är snyggare.
Mycket Kongo, eller?
Det är ett avsnitt kommer kongoleserna. Mm. Och sen så är den snyggare, den är lite stabilare i kameraföringen. Okay. Det var ju vissa som hade stor problem med att det var lite darrigt eller lite skakigt. Så det var ju ett medvetet val, men ibland blev det kanske lite väl. Så att den här säsongen så har vi haft en lite stabilare kameraföring.
Hur mycket liksom, är det 100% Maries idé, eller har du varit, var du med redan på liksom?
Ja, nej, det var det tillsammans.
Ja, okay.
Så att vi skriver alltihop och vi hittade på alltihop.
Mm.
Och så allting och sånt är tillsammans.
Hur kom det sig att det blev just liksom diplomatmiljön?
Alltså, det är lite dimmigt i exakt vad som kom först. Vi ville ju skriva någon typ av serie ihop. Och sen så tror jag att vi först ville skriva någon typ av ganska enkel så här igenkänningshumor. För att SVT är ju pigga på saker som många kan se och relatera till och så vidare. Men sen så tänkte vi, men det måste finnas något, det kan inte bara vara ett vanligt kontor. Det har gjorts 100 sådana serier. Mm. Så vad finns det för ställen där...
Svårt också att konkurrera med kontoret som
precis. Gick så... Som var så hyllat. Ja. Nej, men då liksom så läste vi också samtidigt. Du vet, i tidningarna så står det ibland knasiga grejer som diplomater gör eller ambassadörer och så vidare. Och sen så där någonstans så kom de ihop, de två floderna. Och du vet, den känslan när man får en spelplats eller liksom en arena där det bara rasslar till med idéer, då känner man så här, wow, okej, nu händer något roligt här. Och så var det bara en självklarhet på något sätt att detta ska handla om UD på något sätt. Och så vill vi också göra tjänstemannanivån. Det är liksom, kanske inte så tydligt alltid, men för oss är det så viktigt att det är liksom sånt som inte är på högsta nivå. Man får ju aldrig se utrikesministern till exempel, man vet inte vem det är, utan det är alltid på nivån under det, för att då kan ju det som har friare händer, för att det är så mycket som är sekretessbelagt så att man vet inte vad som, hur det går till egentligen och sådär, så att då så har man så mycket friare händer och folk kan vara lite klantigare och ha lite filare kontor ibland och ja, du vet, mycket större frihet.
Mm. Vi var lite inne på det här med liksom ert samarbete ändå. Bråkar ni om jobb?
Alltså, inte bråkar om alltså så här, ett manus eller bråkar om någonting annat. Så där, utan det är mer att vi diskuterar om manuset. Sen så, eftersom jag är bortskämd med att alltid ha roligt på jobbet, så är det mer att jag surar ibland för att jag har så tråkigt nu för jag måste sitta med löner och sånt. Och då säger hon, ja, det är så man får ta för att du får också bestämma allting själv.
Mm.
Eller tillsammans med mig.
Mm.
Så, och då säger hon det, så vet jag att hon har rätt, men så vill jag ändå sura lite för att du vet, det känns bättre.
Mm. Okay, ja.
Så jag är inte alltid glad.
Men om jag får ställa en lite mer privat fråga då, vad när ni faktiskt bråkar, för jag antar, ni har väl konflikter som alla andra?
Ja, det har vi. Men inte sådana där spännande kasta tallrikar-konflikter, liksom. Utan det är... Ja, men det är sådana... Ganska ofta så handlar det om att jag vill ha roligare. Och sen så inser jag efteråt att jag är bortskämd med att ha jätteroligt jobb. Alltså som ståuppare.
Mm.
Och att jag vill göra det bara.
Okej. Okay.
Eller skriva.
Mm.
Jag vill göra det bara.
Och ni har ju då ett barn ihop som jag för övrigt liksom är er sons namn, är det hemligt?
Ja, vi har kommit överens om att inte säga det.
Nej.
Så ofta.
Nej, vad spännande.
Ja.
Inte så. Men, inte hemma heller.
Vet inte liksom hur
vet han själv vad han heter?
Ja,
alltså om ni inte säger det så ofta tänker jag.
Ja. För det säger fruktansvärt ofta hemma.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är så. Ja, nu förstår jag.
Det var troligt att man skulle ha en sån namnfest när han var 10. Eller något sånt. Nu har vi bestämt att avslöja detta. Nej, men det är så här, det här med det ofrivilliga kändiskapet, du vet.
Mm.
Och så vet man inte vad det finns för freaks. Och så ja, har vi bestämt att det får han bestämma själv.
Ja, ja men det var fint. En sak som jag läste mig till nu är ju liksom att det är ganska mycket din förtjänst att Marie är framför kameran. Eller?
Jag såg det uppenbara. Och det som var uppenbart för alla som har jobbat med henne är ju att hon är superrolig och har en sjuk hjärna. Men hon såg inte det själv. Eller hon såg det själv, men hon kunde inte erkänna det för sig själv. För att många, många år av folk runt om henne som sa du ska kanske, nu ska du inte förhäva dig. Utan nu ska du ha ett vanligt jobb.
Mm. Okay.
Typ så, jag vet inte. Men du vet, det är svårt att se sina egna kvaliteter alltid ju. Och läskigt, det är ju superriskabelt att ställa sig framför kameran. För fasen, vad mycket som kan gå fel. Och gå fel också ju.
Mm.
För mig också, såklart. Så att jag vill inte så här säga på något sätt att jag puttade fram henne framför kameran. Men det var en ganska lång process för att få henne att fatta att detta är ju du superduktig på att vara rolig själv. Du behöver inte ge andra dina skämt.
Mm.
Hon har gjort det i många år som inslagsproducent på TV.
Mm. Alltså fanns det en annan skådis in mind för hennes roll?
Från början så var det en... Man kan säga så här, att hon... Moas roll som spelar Fanny, den var mer komplex innan, kan man väl säga. Eller det fanns liksom bara hon och jag. Mm. Moa då, ja. Och sen så insåg vi att nej, men det är för lite. Vi måste ha en person till. Och då så bröt vi loss en hel del egenskaper från Fanny. För också av... Det var bra för att den gick inte att förstå typ den karaktären.
Okay.
Men den blev liksom för krånglig. Och sen så blev det ur som... Som Hera sträck fram ur Zeus lår, eller hur är det? Någonting sånt där. Så kom det, karaktären Mimi Hamilton då, ur den på något konstigt sätt.
Ja, jag fattar.
Mm. Och sen så byggdes det på olika sätt. Men så var det lite i början, att vara färre karaktär.
Kul också att den blev så väl mottagen, för det blev den väl?
Ja, det får man säga.
Ja.
Det var många som tyckte att den var rolig.
Mm.
Och det var också roligt att... För det var ju, den låg ju bara på play, liksom. Och hade ju ingen marknadsföring någonstans. Och så märkte vi bara att det var så många som hörde av sig. Och var så himla glada på ett sätt som jag inte riktigt har varit med om innan. Svenska Nyheter var ju också engagerande för folk ju. Men det var ju mer på ett folk så här, nej, vad ska han säga nu den här veckan? Mer än, ja, detta är det finaste, detta är det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Så skrev folk.
Mm.
Jag har sett den nu 8 gånger. Alltså det var inte, det gick inte att ta in hur folk uppskattade den.
Nej. Alltså tycker du att det är mer lustfyllt att jobba med Dips då än med svenska, än det var med Svenska Nyheter?
Det är så himla olika upplevelser. Alltså på Svenska Nyheter, det var ju jag den omhändertagna.
Lär dig tvätta pengar med Jeppe Jeppe Röndahl.
Tack så mycket, tack så mycket. Absolut. Välkomna allihopa till den här lilla kursen där du ska få lära dig hur man tvättar pengar.
Alltså jag hade en fantastisk redaktion som skrev jättemånga roliga skämt. Och jag... Ja, men du vet, en väl oljad produktion bara. Och alla var... Alla bara lyfte upp mig. Alltså här vill du ha vatten. Vill du ha något annat? Vill du ha, här får du en kostym. Och så vidare och så vidare. Här är alla dina skämt. Här är, du behöver, jag jobbade ju 3 dagar i veckan med det. Inklusive inspelningsdag. Så att, det var inte så att jag hade, jag engagerade mig i det. Men eftersom jag jobbade med annat också så hade jag ju bara 3 dagar i veckan på mig. Att göra det till... så som jag ville ha det. Och det gick ju inte alltid eftersom jag bara jobbade 3 dagar i veckan. Jag kunde inte komma in på onsdagen och säga nej, jag vill ha det på det här sättet, skriv om. Det går inte. Så att jag hade... Jag ska säga, det var också lite därför jag slutade. För att jag kunde inte engagera mig i det. Eller jag hade inte tid att engagera mig i det så mycket som jag hade behövt. Samtidigt som jag kände att politik inte är min grej. Detta är inte svar på din fråga, kom jag på nu.
Nej, det spelar ingen roll, för det här är superspännande.
Okej, okay. Nej men så efter ett tag så känner jag så här, fan, min princip som jag haft hela livet, att bara man läser på tillräckligt om någonting så blir det intressant. Stämde inte vad gäller svensk politik, då sa det var. Och då, trots all den här servicen som jag hade från redaktionen och hela gänget där, så känner jag mig lite som att en, inte en bluff, men som att någon annan förtjänar det här mer än jag.
Du bottnade inte riktigt i det?
Nej, det var liksom inte jag som gjorde de smarta politiska analyserna och vändningarna. För jag hade inte den kunskapen eller intresset av svensk politik. Jag menar, Micke Lindgren som var producent då, han kunde... referera till saker som hade hänt på 80- och 90-talet. Så här, ja men fan, då är ju det skitroligt att sätta ihop med det. Och så blir det en jävla smäll där i slutet. Och så har vi en final som är så här. Han var ju fantastisk på det. Men jag var aldrig den som kom med dem i den. Jag kom med en massa skämt. Mm. Liksom. Mm. Men det var liksom skämt i det lilla. Eller lilla, men jag kunde hitta på roliga grejer och sånt, men aldrig göra de politiska analyserna. Och då är det inte, fan, då är det inte jag som ska sitta där. Den stora skillnaden är att på Dips så är det en lång båge. Alltså det är liksom, man jobbar, jag jobbar med det ett år. Och det är, sen så släpps det. Och då så är det en slags release där. Med Svenska Nyheter så var det så här, varje vecka, varje vecka, varje vecka. Och direkt så var det så här, what? Vad händer nu? 100 000 skriver upp sig i donationsregistret. Kina, bara. Alltså det var liksom explosioner liksom nästan hela veckan. Eller varje vecka. Och det är den stora skillnaden, tror jag. Så att det var givande på olika sätt.
Ja, men sen skådespelar du ju också i Dips.
Mm.
Vilket precis. Du ju inte gjorde riktigt. Alltså jag antar att du går
nej,
in i en roll.
På annat sätt kan man säga.
Ja, precis.
Ja, men jag har liksom aldrig drömt om att vara skådespelare sådär. Utan jag är ju komiker främst och gör ju en komisk roll. Och då tänker jag såhär, men det är ju roligt. Jag har skrivit det själv eller liksom, ihop med Marie. Så att då känns det rimligare på ett annat sätt. Alltså det skulle säkert vara roligt att göra en roll i en film, alltså en komedi eller en komediserie som jag inte har skrivit själv också, men det har jag aldrig liksom eftersökt.
Nej.
Och är ganska kräsen, för jag tänker Ja, det roligaste jag vet är ju att göra stand-up, stå på en scen med en egen show. Så det är det jag vill göra.
Du läser lite mellan raderna att du ändå har fått anbud om rena skådisjobb.
Ja, men lite så här. Jag ville provspela för den här, här är manuset. Och så tänker jag, men det här var ju inte roligt. Det här är ju som alla de här dussin-serierna. Varför har de inte fler skämt per sida? Säg till om det låter självgott. men jag vet inte. Eftersom jag inte drömmer om det främst så kan man ju också ha ganska höga krav.
Ja. Men du, för jag hade ju då en sen fråga kring det här med ert samarbete, ditt och Maris. Mm. Och nu är inte hon här och kan försvara sig, men vi pratade lite om liksom vad du kanske har eventuellt då inneburit för henne. Mm. Så, men vad har hon gjort med din kreativitet?
Hon är så fruktansvärt bra på att se, ja, men se det utifrån, och det kanske är lite naturligt, men på utifrån många olika perspektiv. Alltså så här, om jag tänker, alltså i det lilla, jag hittar på ett Instagram-skämt. Och så säger jag det till henne, eller visar så där. Och så säger hon så här, ja, det var roligt, men har du tänkt på det här och det här? Fan! Och så är det något som gör att, just det, du borde absolut inte lägga upp det här. Det var ju ett jättegubbigt skämt, ja, kanske, okay, eller någonting sånt där. Men sen är det också...
Men vänta, tar som, du det sådär sorglöst?
Nej, ibland blir jag lite sur också.
Ja, just det.
Ja, och tänker, hade jag inte frågat någon hade jag lagt upp det. Och tänkt och fått massa goda skratt runt om i landet. På något sätt. Men så tänker jag också att ja, men hon har väl rätt då. För hon har ganska ofta rätt. Ibland har hon fel. Men vad ska jag mer säga om det? Jo, så det är det lilla. Sen är det också sån här grejer som att till exempel sommarpratet. Det är ju 6 år sedan nu. Men det var också vårt första samarbete. Så då var det liksom så tydligt på något sätt att hon är duktig på det här med en båge. Dramaturgisk båge och grejer som, ja, men om du bara stryker allt detta och koncentrerar dig på det här, alltså sådana grejer som i efterhand verkar självklara, sådana grejer hon är väldigt bra på.
Har ni liksom balans er emellan, alltså rent kreativt?
Ja, det tycker jag att vi har. Alltså vi, när vi skriver dips så är det ju att vi sitter, vi vet så här, vi har 6 avsnitt och så kastar vi ur oss, vi sitter vid köksbordet hemma, kastar ur oss allting som vi tycker är roligt och har läst och kan haka upp saker på och allting sånt där. Och sen så gör vi liksom, försöker göra avsnitt i synopsisform. Alltså man skriver, första scenen, där är Jens, Fanny och Mimmi och de pratar om det här. Blah, blah, blah. Och sen så skriver man så att varje scen kanske ändå blir en halv sida text. Och där så är vi liksom helt jäm, eller vi sitter båda två och säger lika många skämt och gör allting både med handling och med skämt. Och sen så delar vi på oss. Så jag sitter på kontoret och hon sitter i köket och så skriver vi ut faktiska repliker. Så att där är vi, ja, och så ger vi dem till varandra och läser, så tänker man, tycker man till och skämtar och läser igenom och läser högt och tänker, här fattas det. Nu är det inte skämt här på 2 rader. Måste vi skriva till? Eller något roligt måste hända i bakgrunden. Någon måste tappa en cykelhjälm. Och så vidare.
Det faktum att Dips har gått så himla bra, liksom, skulle ni kunna göra en långfilm? Har ni den typen av idéer?
Ja då. Alltså, vi har så mycket idéer i den världen så att det är lite synd att man är så utschasad nu i slutet av produktionsperioden. För att det bästa hade varit så här, ja, men då hoppar vi på långfilmen nu, eller säsong 3, eller någonting sånt.
Men alltså, ni har idéer om att göra en långfilm av Dips?
Nej, men vi har så mycket idéer, alltså saker som kan hända och saker som är roligt att skoja om och ja, det är en så himla rik värld på något sätt. Så att därför så skulle det vara roligt att vara mer sugen på alla de grejerna, så kan man väl säga.
Men du är mer sugen på att åka ut och göra stand-up?
Jag är så fruktansvärt sugen på det. Så att det är, jag kommer aldrig förlata mig själv ifall jag gör någonting annat, i alla fall just nu.
Ja, nu kan, det går väl inte riktigt nu? Du skulle ha varit ute på turné.
Precis, jag skulle ha haft premiär. Vad är det för dag idag? Onsdag. Övermorgon. 11 september, det perfekta datumet, skulle jag haft premiär. Men det är skjutet till 8 januari istället.
Och är den föreställningen liksom helt klar?
Absolut inte. Det skulle skrivit den i somras, men så sköt jag upp den. Alltså det beslutet togs redan i maj, tror jag det var. Och då så, ja men då fick jag ju ledigt hela sommaren istället. Eller inte hela sommaren, för jag jobbar jättemycket med Dips. Men annars hade jag fått dubbeljobba. Och det var skönt att jag släppte det.
Det har gått 8 år sedan vi såg sist i intervjusammanhang.
8 år?
Ja.
Wow.
Och min känsla är ju att du då kanske var mer nere på klubben, så att säga, med stand-upen. Och att du mer och mer har gått mot liksom renodlade Jesper Rönndahl-show.
Ja, så är det ju. Fast nu så ska jag ju testa massa material.
Och då måste du ner på klubben.
Ja, då måste man ner på klubben. Och det är inte att jag tycker det är supertråkigt. Men det är ju mer motstånd på en klubb där folk inte vet... Eller ibland vet de ju att jag kommer dit. Men för det mesta är det bara att, nej, men vi är på Big Ben varje söndag. Liksom. Så får vi se vem det är. Och det är därför det är bra att testa. Liksom. Men så det ser jag fram emot. Det är att sitta hemma och skriva och hojta och spela hög musik för mig själv. Det ser jag så fruktansvärt. Jag är rädd att jag kommer bli besviken också. För att jag har höga förhoppningar om hur underbar processen kommer att vara. Och jag tycker om att skriva, så att jag tror ändå att det kommer infrias på något sätt.
Men du har i alla fall liksom någonting. Den är inte helt...
Nej. Jag har, alltså så här, grejen med den nya turnén är ju att det ska bara vara så roligt det bara går. Jag ska inte ha en ballkonklusion på slutet som säger något om samtiden, jära jära. Utan det ska bara vara det roligaste som jag har skrivit.
Okay.
Det är liksom, alltså, och inte visa bilder eller någonting sånt, utan bara köra stand-up.
Ren stand-up.
Ren stand-up.
Kommer du ha mixtativ?
Jag kommer att ha ett mixtativ.
Ja.
Men jag kommer också köra... Nej, det kommer jag inte ha. Jag kommer att ha headset.
Ja? Okay.
För att jag behöver 2 armar för att förklara saker.
Ja, all right.
Jag fattar inte varför folk fortfarande kör med hålla i mick. Vissa av mina kollegor säger att ja, men det är en trygghet. Va? Det är ett handikapp.
Ja, men hade du haft ett mixtativ så hade du fortfarande haft 2 händer fria.
Men då kan jag inte springa runt.
Nej, det kan du inte. Inte på samma sätt.
Nej. Om jag hade haft en som bär runt mixtativet som en följespott, liksom. Det är en annan sak.
Uh-huh.
Men den tekniken hos den personen finns inte.
Nej, men det är en intressant tanke.
Det är det. Eller det borde om stand-up var som opera. De har ju inga mickar.
Nej, jag tror i och för sig att de har börjat fuska med det ganska. Att det har brett ut sig.
Är det sant?
Att de har den lilla översminkade miggan på kinden. Jo, jag tror
för
det.
För att de sjunger sämre nu än på 1800-talet.
Jag antar det. Jag tror att det är inte... Alltså, det är nog... en eftergift, så att säga. Alltså, ja. Det är man riktig operamänniska, då tycker man ju det är fusk.
Är du engagerad i opera?
Nej.
Men då kanske de inte behöver sjunga på samma sätt?
Nej, jag tror det.
Alltså, då blir det kanske mer... Då blir det en musikal till slut. Alltså, då kan de ju sjunga på ett sätt så att man hör vad de säger.
Just
det. Förlåt, en jättegammal spaning här nu. Men då kan man också göra svängiga låtar, kanske.
Ja, kanske.
Så att det blir en musikal.
Ja.
Det är super, som är bra.
Om vi bortser från liksom Dipsvärlden, har du för att du har ju ändå gjort en och annan serie även innan du träffar Marie och sådär.
Just det.
Har du några sådana idéer liksom med eller utan Simon Svensson, så att säga?
ja. det har jag hela tiden. Senast igår satt jag och ölade med Josefin Johansson och Kim W. Andersson. Men jag tycker ju det är roligast att spåna och hitta på idéer och skriva och allting sånt där. Hela produktionsbiten, jag vill ju inte ta tag i den och pitcha och hålla på. Allt det jobbiga.
Apropå Simon Svensson då, alltså, du blev väl ändå relativt nyligen roastad?
Var det förra året?
Ja, jag tror det var.
Ja.
Ja. Mm. Hur var det?
Det var väldigt roligt, men folk var så snälla mot mig. Jag vet inte om du har sett den.
Jo.
Och jag trodde nog att det fanns att de skulle gå på hårdare.
Mm.
Så det var jag lite besviken på. Men det var ju en fruktansvärt rolig kväll.
Men vad problemet som de flera av komikerna som roastade dig adresserade var ju att det inte finns något.
Nej. Men vad då? De hade ju kunnat berätta om olika gånger jag har varit alldeles för full och ramlat och eller det kan vara ingen roast material, men alltså det är klart att jag har ju druckit oerhört mycket alkohol med alla dem.
Mm.
Och det är ju, det måste finnas fler saker som kan bli comedy.
Ni kanske hade druckit så mycket så att de inte minns det.
Så kan det vara, att de var på samma nivå ungefär.
Men vem var roligast tycker du?
Filip Andersson, som kanske inte är den kändaste i det gänget. Sådär. Han var otroligt rolig. Han är ju från Vebröd, precis som jag.
Mm.
Och det där skrattar jag, så jag höll på att gå åt. Alltså.
Man ser ju på Jesper, på hans aura, va? Att han var jävligt präktig som barn. Är det inte så? Alltså, vad tänker ni? Man tänker det liksom. Man tänker så att när Jesper busade, då la han gem på frökens stol.
Som jag har förstått det så är du ganska öppen med att du tycker att dina föreställningar har blivit sämre med åren.
Alltså, inte föreställningarna.
Okay.
För jag tycker att den här senaste nytt som jag gjorde nu senast, det var 2018. Men som finns på C More att se på och TV4 Play. Men den såg jag om nu för att vi sålde den då till TV4. Och det, då satt jag ändå och fnissade gott. Och ett skämt som jag hade glömt bort. Hur ska jag ta mig ur det här, tänkte jag. Och så kom det olika punchlines. Så föreställningarna tycker jag att jag... de blev bättre. Alltså mina egna shower. Så. Men vanliga stand-upen som sådan... Då tycker jag att jag har kommit bort från det jag tycker är allra roligast egentligen. Alltså... Det här med folkbildning och vetenskap och allting sånt där. Det är ju jätteroligt, tycker jag. Men på en scen så är det inte alltid det blir magskratt, liksom. Det är inte så... Ibland så funkar det, men för det mesta så... om jag tittar på mina gamla manus, vilket jag tvingades göra nu för jag skulle göra ett tv-program där de ville ha... Vi ska göra, eller det heter stand-up sketch.
Okay.
Så gör man liksom lite som drunk history. Att man kör min röst hela tiden, men man klipper in sketcher som där de mimar till mig. Skitsamma, det är inte viktigt. Men då tvingades jag läsa igenom jättegamla stupmanus. Och insåg att det jag tycker är allra roligast är det som är helt påhittat och lite surrealistiskt och sådär. Alltså bara knasigt.
Har du något exempel som du kan hispitcha?
Ett exempel om man är kompis med en krabba och ska spela charader. Vill man då ha krabban i sitt lag? Och så diskuterar jag det fram och tillbaka. Mm. Och det var väldigt roligt här jag själv på kammaren när jag liksom skulle repa detta.
Jag tycker att det låter väldigt kul.
Det är en bra premiss, liksom, men den är ju tagen ur luften och ur fantasin. Så att, på det sättet så vill jag säga att det knasiga, jag älskar det knasiga. Och men, det har jag kommit bort lite från i den vanliga stand-upen. Men det ska repareras nu i den nya turnén.
Alltså, har du någon aning om hur du kom fram till den premissen med krabban och charaderna?
Jag antar att jag drack öl.
Okay.
För att alla de knasiga premisserna kom när jag bodde i Malmö. Och när jag bodde i Malmö så drack jag fruktansvärda mängder öl.
Mm.
Och pratade med alla mina kompisar.
Okay.
Skojade.
Och så. Du rökte aldrig ner dig lite?
Nej, aldrig faktiskt. Nej. Och det var aldrig någon jag kände där som, vad jag vet i alla fall, som rökte på.
Va? Kringlan då?
Ja, men det var aldrig när jag var med i så fall.
Nej, okej. Okay. Jag fattar.
Vilket är konstigt.
Ja.
En Nej. Gång åt jag ju en haschmuffin.
Okej.
Okay. Som var Kringlans födelsedagspresent.
Aha.
Så åt jag hela och så var jag ju helt borta.
Okej.
Okay. För jag är inte van vid det.
Nej, nej.
Okay. Så att jag...
Men vadå? Du hade bakat den till honom?
Nej, nej, nej. Det var hans... det var en annan kompis som hade gett den till honom. Och så var det hans, alltså Kringlans tjej, som sa så här, ta den här. Och så sa jag, vadå, ska inte Kringlan ha den? Så sa hon, nej, Kringlan ska inte ha den. Okay. Och så åt jag hela den. Och sen så minns jag att det var liksom nästa förmiddag, så var jag ute och bara ut och gick och var liksom så här lite yr och knasigt och sådär. Och sen så var det ett bygge någonstans bakom Centralen i Malmö. Det var en skylt. Så här kommer det se ut, du vet, när det är färdigt. Så. Och då stod jag och tittade på den här skylten och på bygget som bara var en hög liksom, med olika maskiner och sånt där. Och så tittade jag på bygget. Och så kunde jag inte förstå, hur har de målat av den? De har ju inte byggt den än. Och så fattade jag inte det. Så bäng i huvudet blev jag av den haschmuffinsen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo! Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente. Det finns ju en bit om kräftskiva.
Nu vet du det. Och så hamnar man, när man är på kräftskiva, alltid bredvid en sån kräftortodox. Eller hur? Man sitter där, så här, nu har jag ätit den kräftan. Sitter alltid någon jävel bredvid och så här. Är du färdig med den, tycker du? Är du färdig med den? Måste ju... Nej, fan, hälften kvar på den nu. Äter du inte knävecken? Måste äta knävecken på den?
Som jag på riktigt var rädd att jag inte skulle få luft. Ja.
Vad roligt det här.
Ja, men det sa jag till dig också när jag hörde den första gången, tror jag.
Ja, ja, ja. Det kanske stämmer.
Ja, men då, ja. Och då sa du så här, ja, tack så hemskt mycket, men det är så jobbigt för att jag kan bara dra det en gång om året, sa du.
Ja, så är det. Ja. Säsongsbetonat. Och ja. Du kan aldrig dra den igen, för när du har varit på tv.
Ja, okej. Okay. Den arbetsmoralen har du ändå, etiken. Ja,
det har jag. Det har inte alla kanske.
Nej, det har inte alla. Men, och jag tror inte heller att du behöver egentligen bry dig om det. För jag tror,
om du har varit på SVT, då kan man inte komma dragandes med den kräftsketchen. Va?
Ja.
Nej.
Jo,
det skäms.
Nej, men vet du vad? Gör du 20 minuter, och hur lång är den? 3?
Ja.
Om 3 minuter, om man har sett 3 minuter innan och så avslutar med något annat som man inte har hört, det kommer bli toppen.
Ja, det kanske kommer bli toppen där då. Men vad händer sen? Då tänker folk så här, när de pratar om det här. Ja, det var roligt, men den där kräft, den hade man hört innan. Det är ändå ett smolk i glädjebägaren där. För att jag vill ju att folk ska inte ha en aning om vad det blir för skämt.
Okay.
Såklart, när de kommer och tittar på en. Så därför är jag superkänslig mot det där. Alltså att inte ha nya grejer hela tiden. Förutom den här krabbgrejen då. Den har jag ju dratt många gånger. Men den får vara på tv nu. Men det är väl skönt då liksom... Vinkar man av den? Här, svenska folket, får ni krabbskämtet. Nu ska jag hitta på nya skämt.
Mm.
Jag tycker att om man inte hittar på nya skämt, vad är man då till för?
Att stå där uppe och dra dem kanske?
Ja. Men om du har dratt dem så att alla som är intresserade har hört det, då får du hitta på något nytt.
Mm. Jag tycker mig har märkt när jag har pratat med andra komiker att det kanske inte är så himla noga med det där.
Nej. Och det är väl... Det får jag väl tala från. Men jag har faktiskt tänkt tanken så här. För att jag var ju... bodde i Malmö länge och körde inte så mycket stand-up i Stockholm. Och jag... Där var det ju så här, det fanns Oslipat och kanske På besök, som en annan klubb hette. Och då körde jag ju skämt som... Alltså massa skämt har jag bara dragit 2 gånger kanske. Så att någon gång, ifall man ska göra någon Netflix special eller någonting sånt där. Där det bara är så här, att man vinkar av en massa jätteroliga skämt som inte alla har hört än kanske.
Mm.
Så kan man väl säga. Om man inte bodde i Malmö 2007 till 2011.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om Malmö. För att jag var ju nere ganska nyligen i Malmö och intervjuade Jonathan Unge. Och då kom vi efteråt att prata om Malmökomikernas Stockholmshat. som ändå känns relativt utbrett.
Det tror jag.
Hatade du stockholmarna när du bodde där nere?
Det fanns en tradition i Stockholm att man ska slipa sin femma. Mm, alltså man ska ha sina roliga 5 minuter och så ska man slipa den. Det var också något som lärdes ut på olika ståuppkurser och sånt som fanns. Och det tycker jag är ju inte alls så man ska jobba. Utan skriv roliga grejer hela tiden. Men, och där var det var som en sanning i Stockholm, medan det var som ett skämt i Malmö. Va? Det kan du inte göra. Och det var ju också för att i Malmö fanns det 2 klubbar. Kom det med gammalt skämt, ja, då är du ute. Så det var ju den konflikten, i alla fall som jag upplevde som starkast.
Okej. Okay. Då när jag pratade med Jonathan om det så var det ju lite sådär att det kanske, alltså hans teori var att det springer ur något slags avund lite grann, att vi kanske har mer, alltså generellt sett då, att folk i Stockholm får fler chanser än man får i Malmö. Liksom.
Ja, ja, men så är det ju. Det finns ju fler ställen att skoja på. Och fler chanser att tjäna pengar.
Ja.
Så är det ju verkligen.
Men, så att, men nu när du liksom då har är lite av en femte kolonnare sedan lång tid tillbaka.
Vad innebär det i det här fallet?
Nej, men att du har svikit Malmö.
Just det, att jag flyttade till Stockholm.
Tycker de illa om dig nu? Ja. Ser de dig som Stockholmskomiker?
Jag vet inte. Nej. Vad tror du?
Jag tror att du har något slags carte blanche. Det verkar som att du är väldigt överlag väldigt väl respekterad i komikersvängen, tror jag, nationellt.
Det gläder mig mycket att höra. Nej, men jag tror att det finns folk som tycker att jag inte är så indie längre. Alltså sen typ På spåret och allting sånt där. Och det är ju tråkigt för att jag tycker ju själv att jag, det är också helt sant. Men jag tycker ju själv att jag är en indie-komiker i grunden på något sätt. Alltså att jag på det sättet att jag inte är som alla andra, utan jag kör min stil och så här och sånt. Men det är kanske inte så jävla sant som jag tror. Men det är också det jag vill tillbaka till ju. Mm. Med det så realistiska och det knasiga och sådär. För att det är ju mer indie att säga saker som inte har hänt på riktigt än att vara... Fan, det kan också vara indie och skoja om vetenskap ju. Jag vet inte nu längre nu.
Nej.
Nej. Du tvingar mig att tänka efter på sätt som låter korkat under tiden.
Om den här roasten av dig är något slags värdemätare på hur du hur komiker i Sverige ser dig, och det var ju ändå 8 komiker där eller någonting,
ja,
sånt,
så att
det,
man liten dopp.
Ja, exakt, det är 10%.
Ja, exakt.
Alltså den kritik som ändå kom mot dig är ju det att det är väldigt lite som springer ur dig. Alltså du tar ju allting utifrån, känns det som.
Ja, men absolut. Ja. Är det ju så.
Och det tänker jag att du inte det verkar ha några större problem med.
Nej, tvärtom så är det en nödvändighet. Mm. För inuti här så finns det inte så mycket som är superintressant i sig. Yeah. Så jag är så... Eller vadå, min hjärna kan hitta på roliga saker som de flesta inte har tänkt eller tänkt på. Men det är ju inte om mig eller om min barndom eller min...
Din ångest.
Min ångest eller min relation. Jo, jag har ganska många skämt om knasiga saker som Marie har sagt eller gjort. Mm. Det har jag i och för sig. Men det är inte heller jag. Yeah.
Nej.
Det är ju
Nej, just det.
Så det är ju sant. Men jag tycker inte att det är något som är dåligt.
Det är ju liksom som nästan en röd tråd genom alla dina intervjuer, att förr eller senare kommer din liksom sorglösa, ångestfria tillvaro upp.
Ja.
Säg att du begår ett... Nu gör jag ett rollspel av det här, vilket känns helt spännande. Onödigt. Ja, men säg att du har begått ett väldigt allvarligt brott.
Okej. Okay. Alltså väpnat rån.
Fyllekör. Jag tror att du har kört full. Okay. Råkade döda... något. Ja. Eller någon. En tant, säger vi.
En tant.
Mm. Hon var ändå liksom... Hon hade inte långt kvar.
Nej.
Men det var ändå onödigt.
Just det. Det är okej. Okay. Den generella uppfattningen är att det ändå var onödigt.
Ja, det var synd. Ja. Du hade också 2,5 promille i blodet.
Jävlar!
Yep.
Vad är max?
Det tror
max
jag.
Är ju 100, eller 1,000 såklart.
Ja, det är det.
Men när hamnar man i koma? Är inte det typ där? Skitsamma, jag är väldigt, väldigt full helt enkelt.
Yep.
Och kör hem.
Mm. Ditt straff blir att du måste gå i terapi.
Okej. Okay.
Då undrar jag, förutom det här, nu var jag lite dum som målade in med ett scenario där du faktiskt har ett trauma att bearbeta för att du har dödat en tant. Men om vi bortser från det då,
ja,
vad skulle du då prata med terapeuten om? För jag antar att du aldrig har varit i närheten av att gå i terapi.
Nej, det har jag inte.
Nej, just det.
Alltså, vad är det man brukar prata om? Det är ju saker ur barndomen och...
kan det vara, ja.
Ja, just det.
Sen kan det ju också vara, ofta tror jag idag så tror jag att det är för att man tycker att man kanske inte funkar riktigt relationellt eller.
Ja, just det. Just så. Det. Ja, just det. Men då är väl mer så parterapi.
Det kan det ju vara. Eller? Det kan det vara. Fast det kan ju också vara hjälp, jag är nästan 40 och har fortfarande inte träffat någon, vad gör jag för fel?
Ah, ja, ja, eller, just det, just det. Ja. Mm, såklart. Nej, men om man ska
jag tror många också gör det, går i terapi kanske för att man känner sig oförlöst på ett eller annat sätt professionellt, ah, okay. Eller så.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, men så här, när jag var liten, alltså så här, jag hade ju många kompisar i kvarteret där vi bodde och men det var ju roligt, vi lekte mycket och allting sånt där. Men jag hade också en slags utanför känsla. Alltså inte alltid, men det var alltid som jag var lite och tittade på. För att jag alla tyckte om att kanske leka eller göra aktiva saker, hålla på med någon sport och sådär. Men jag ville ju alltid läsa liksom. Så att det var, och det var någonting där tror jag, alltså, men det var liksom inte någon sorg heller. Men alltså det var ju, jag kände att jag var inte som de andra.
Mm.
Så kan man väl säga.
Okej. Okay. Du värdesätter liksom autonomin väldigt,
ja,
högt på något sätt.
Att, ja, det
så här, men du är och romantiserar att vara på turné helt själv och sådär.
Precis.
Utan Jossan Johansson.
Nej, det har också varit superroligt.
Och då tycker du att det är lite jobbigare, för då är det mer komplext liksom.
Ja, precis.
Ingen skugga ska falla på henne.
Givetvis. Nej, verkligen inte. Vi pratade om exakt detta igår. Att vi har nog, alltså både jag och Jossan och Kimbe, har ett storhetsvansinne på, okay, något sätt. Mm. Alltså att vi tycker att vi är allra, allra bäst på exakt det vi gör. Och det, jag tror att det typ måste till någonting sånt. Utan att det liksom går över till messiaskomplex. Så tror jag att vi alla liksom, jag är ju den bästa på att hitta på skämt om de här grejerna som jag skämt om. Så att det är klart att folk ska komma och titta på det.
Mm. Men kan man då...
Andra gånger när jag har haft... när folk har hjälpt mig med en turné, vilket var lite så i början, då så känner jag alltid, nej men ni är ju mycket sämre än vad jag är. Men
vadå, att ringer Schiffert och ber honom regissera, eller så?
Om jag ringer?
Nej, men alltså, är det ett sånt scenario du tänker?
Nej, utan det är mer så här, vi ska organisera den här turnén.
Ah,
alltså
okay.
Så här, boka ställen och alltså, allt det administrativa och som är tråkigt. Men jag är mycket, mycket bättre på det än vad nästan alla är,
okay,
tycker jag själv.
Mm.
För att alla gånger jag har jobbat med någon så har de varit sämre.
Ja.
Så att, jag talar bara av erfarenhet på något sätt. Men jag tror att man måste ha en skev bild av sig själv lite grann för att kunna hålla på med det.
Men i mitt rollspel här nu då, där jag liksom tvingade dig till terapi och du då kommer dit med din liksom eventuella känsla av utanförskap som, ja, barn.
Precis.
Så tänker jag så här att det, jag försökte få ihop det med liksom hur det blev för dig i livet.
Ja.
För det känns som att du har liksom lite grann ändå gått på sidan.
Ja, men så är det ju.
Titta på de andra komikerna.
Jag har ganska ofta inte sökt mig till gemenskaper på något sätt.
Okay.
Alltså att jag får säga så här, nu har vi den här gruppen, vi ska ha likadana tröjor. Då säger han direkt så, nej, jag vill inte ha likadan tröja.
Mm.
Jag vill ha en tröja där det inte står något på och jag vill göra min egen grej. Jag kan leka mer, men jag är inte med i er knasiga grupp. Som jag har det här grejen.
Okej.
Okay. Där kanske finns något att gräva i, jag vet inte. Men som sagt, det känns inte som något som gjorde mig ledsen eller så när jag var liten. Utan det var mer så här, är det. Och jag älskar ju fortfarande att vara själv.
Mm.
Och läsa, liksom. Eller spela dataspel eller...
Alltså ifall liksom någon höll en pistol mot din panna och sa, nu får du välja en säsong till av Dips eller en soloföreställning?
Soloföreställning?
100 gånger,
ja,
av 100.
Det behövs ingen pistol.
Nej.
Det är det jag tycker är roligast.
Vi går vidare. Hur håller du i form?
just nu inte så mycket. Springer annars. Och testade Tabata. Alltså sån YouTube-video. Svinbra ju.
Okay.
Det var jag mycket glad för. Ja. Det är vältränad direkt.
Jaha, ja,
så att, ja. Men jag tror jag, Marie säger också det, att jag är väldigt lätt för att bygga muskler. Vilket känns roligt. Så det är en grej som jag ska testa. Jag ska inte bli bodybuilder, men jag tänker ändå, fan, tänk om man någon gång i livet har rutor på magen.
Ja,
det har det känns inte alls som min. Nej, det har jag verkligen inte. Nej. Men det känns som att jag kan bli ganska stark. Det skulle vara skoj.
Ja. En grej som jag ändå skulle vilja eller som jag reflekterade över när jag läste på om dig. Du gjorde ju väldigt mycket barn-tv.
Ja. Det kan jag sakna.
Okej.
Okay. Apropå knasiga grejer, surrealism och så vidare. Mm. Det barn-tv är ju det mest surrealistiska man kan göra. Mm. Men vi gjorde en serie som heter Gabba Gabba som var sketcher som var riktade till ska jag säga 11-åringar. Och det var väldigt roligt att göra alltså.
Mm.
För så fritt och knasigt. Och då jobbar jag med Kringlan och Jossan och Ankan Johansson och Anna Granat och massa till. Och det var en väldigt rolig period i mitt liv.
Mm. Vissa människor som jobbar med barn-tv har ju haft svårt att liksom bryta med det på något sätt. Att man blir så brandad.
Mm.
Det är bara en grej som du inte har fastnat i. Det känns inte som du har fastnat i någonting. Du, liksom, du har programlett ganska mycket, men du är ju inte brandad som programledare ändå.
Nej, jag är ju lite av en quitter, va?
Okej.
Det är det magiska tricket. Jag tröttnar ganska fort på saker. Men jag, det är alltid aktiva val, tror jag, hittills som jag har gjort. Alltså jag hoppade av Pang Prego, som var ett P3-program för länge sedan. Sen så gjorde jag barn-tv. Så hoppade jag av där, flyttade till Stockholm. Gjorde Extra Extra, tror jag. Det stängde de i sig ner. Mm. Så att det, där var det inte jag. Men och Svenska Nyheter och likadant och... någonting däremellan också. Jo, telefonsupporten.
Just det.
Också så. Så det, jag vet inte, nu har jag gjort det. Nu är jag klar med det. Det var roligt, men nu ska jag göra något annat. Och så har jag också märkt att ju mer man säger nej, desto mer intresserade blir folk av att göra saker med en.
Okej.
Det är lite konstigt. Det kanske inte gäller för alla, men för mig har det varit så.
Mm.
Så att, jag tror att det är det. Men också så, jag vet inte, det är inget aktivt val på samma sätt. Men det här att man inte, eller folk har en uppfattning om att jag är sådär sorglös och inte. Det hänger också ihop med att jag inte bryr mig riktigt. Så och då kanske folk inte låter saker fastna vid mig på samma sätt.
Är det för att du är rastlös bara?
Ja, lätt uttråkad blir jag.
Okej.
Okay. Absolut. Mm. Och det är en styrka, tror jag. Men det handlar ju också, alltså går tillbaka till mina skämt och så vidare. Att jag inte orkar dra samma skämt så himla många gånger.
Mm.
Så att det hänger ihop på ett bra sätt. Men ibland så blir ju folk... alltså folk på SVT var ju inte glada när jag skulle sluta på Svenska Nyheter. Det var en mycket ansträngning lads och olika erbjudanden. Så, men om du får det här då, kan du fortsätta då? Du vet, skryta så. Men det var liksom, de trodde att det var en förhandlingsteknik istället för ett beslut.
Okej. Okay.
Så kan man säga.
Så de stack en jättestor påse pengar under näsan på dig?
Ja, men det var olika... De har ju många färger på sin palett. Olika saker att erbjuda och så vidare.
Ja, de kan kohandla också med liksom andra typer. Alltså så här, om du gör en säsong till, ja, då får du göra en humorserie också.
Precis.
Oh, wow.
Lite så.
Mm. Okej.
Okay. Men då... var det ju, nej, det var ju inte en förhandling liksom, utan och men vad jag vill säga med det är att jo, att folk blir inte alltid glada ju när man quittar.
Nej, jag säger inte att folk blir glada, men du verkar ju ha ett behov av det.
Ja. Det är väl gött.
Ingen måste.
Folk fler borde sluta grejer.
Ingen måste växa på en rullande sten.
Den här döda fisken flyter vidare i strömmen. Eller vad man säger.
Det känns inte som du alltid tackar nej till förmån för något.
Nej, nej. Det är också läskigt ju. Mm. Alltså, när jag höll på med Gabba Gabba i Malmö då, 2011. Då så kände jag så här, nu räcker detta. Och det hade jag inget annat gig ju på det sättet. Utan jag flyttade till Stockholm på vinst och flyst. Tänkte, nu ska jag köra stand-up bara. Harva i källare och så vidare. Men då, en månad efter jag hade flyttat till Stockholm, fick jag ju institutet-gigget i P3. Mm. Och det höll jag på med sen fan i 4 år, 5 år eller någonting sånt. Mm. Så det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det.
Mm.
För att då tvingas man ju dels tänka efter vad man ska göra. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer över underfund med, jag behöver inte göra det resten av livet, det där bokföringsjobbet liksom. Utan jag kan ju för fasen skriva en bok. Mm. Eller vad nu.
Fick du vara lite föräldraledig till ditt namnlösa barn?
Ja, men jag tog ett app och säga nej där, så hade jag skrivit under på att skriva färdigt en bok under min föräldraledighet.
Mm.
Den om framtiden. Så att min pappaledighet var inte så... det var inte min bästa period.
Okay.
Jag var så fruktansvärt trött. Och
bra?
Också att min son aldrig sov.
Nej, okay.
Så det var en jobbig period.
Är du bra, pappa?
Jag tror att jag är bra pappa alltså. Alltså jag är väldigt bra på, jag älskar att leka med Lego.
Mm.
Kanske att jag blir, att jag mer leker själv. Okay. Att jag bygger en skitfin tågstation till min sons tågbana.
Mm.
Men under tiden så går han kanske iväg och leker med något annat.
Kolla på iPad.
Till exempel.
Ja.
Men sen så kan vi leka ihop.
Mm. Jag funderar också bara lite på det här med Malmö-komikerna.
Mm.
Om jag får fastna där. Jo, men det var nog faktiskt i, återigen då, i Jonathan Unge-intervjun som vi pratade om, liksom citationstecken Wikipedia-humorn.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Slutcitat.
Mm.
Som jag tänker, du var i alla fall tidig med. Även om det kanske mer är illustrerad vetenskap än Wikipedia.
Mm.
Men
båda är lika bra.
Ja, okej.
Okay. Ja, okej. Okay. Jag fattar vad du menar.
Känner du själv att du är liksom dens pappa, eller kommer det någon annanstans ifrån?
Jag tror inte att jag var kanske tidig med den i Malmö liksom, men alltså jag var oerhört influerad av Eddie Izzard till exempel.
Mm.
Och han utgår ju från jättemycket fakta och historia och såna grejer, så jag tror egentligen att om det var någon som började så var det han, och så ville jag vara som han.
Okay. Mm.
Så det är nog inte mer komplicerat än så. Men grejen, alltså man ska prata om en Malmö-skola, och jag vet inte hur mycket den stämmer nu längre, så är det ju, eller så var det i alla fall, att vi skojade inte om saker som man gjorde i Stockholm då, om man ska väcka den konflikten igen. Alltså i Stockholm så var det så här, oh, min tjej är så här och min kuk är liten och så vidare. Och vi kanske ska göra om andra saker. Alltså saker som ingen annan eller inte så många andra ska göra det om. Alltså att man började i vad Sokrates sa.
Mm.
Och sen så ska man om det. Istället för vanliga grejer.
Mm.
Kanske lite mer intellektuell då.
Ja. Studentkås.
Du var tvungen att gå dit. Jag väljer att säga intellektuell.
En sak som återkommer kring dig är ju också ditt jävla självförtroende.
Ja.
Alltså, om vi nu för en stund sedan konstaterade att du var liksom lite så lekte vid sidan som barn och sådär. Men
ja.
Hade du mer i det då? Eller har du liksom tillskansat dig någon slags själv?
Nej, ja, det var alltså så länge jag kan minnas har jag nog tänkt att jag var i alla fall smartare än alla andra.
Än en femteklassare.
Till exempel, vilket jag inte var. För jag var med i det programmet och gick inte hela vägen. Men, vad heter det? Som jag minns, eller jag liksom minns inte en tid där jag tyckte att jag var dummare än någon annan. Jag minns när jag kom till började gymnasiet i Lund och liksom hade en helt ny klass och så vidare. Då märkte jag så här, shit, här får jag jobba lite. Mm. Inte så att jag hade 5-0 som vi hade på vår tid när jag gick ut nian. Men jag hade ändå självförtroendet att jag hade... I själen hade jag 5-0.
Okej. Så självförtroendet kommer helt och hållet från någon slags liksom, intellektuell... Alltså, det är ett intellektuellt självförtroende, det är inte liksom...
Ja, men jag vet inte vad som är början och effekten, eller vad man ska säga... Det är ju en skev självbild ju. Alltså det är ju någon illusion som jag lever i. Men som jag inte har tjänat på att ta sönder.
Nej, just det.
Mm. I alla fall inte själv.
Det här självförtroendet, är det liksom någonting du kan lära ut? Nu har ju du liksom en mini-you hemma. Som, alltså...
Ja, han har väldigt gott självförtroende.
Ja, vad kul.
Men det kanske är standard när man är 5.
Jag vet inte. Jag tror att det är lite olika från...
Tänk om det är det, och så liksom, har jag inte mognat bara. För det är väl olika stadier sådär. Att man inser först att man inte sitter ihop med sin mamma. Mm. Och sen så inser man att man inte är... Att världen inte kretsar kring en själv och så vidare och så vidare. Så det är väl olika stadier. Så det kan vara att jag fastnat i något sånt. Något sånt stadium och inte utvecklades efter det.
Mm, okej.
Okay. Men lära ut, vet jag inte, alltså... Det hänger ju lite ihop med att inte kunna ta in kritik. Alltså jag kan ta in feedback. Det här skulle bli bättre om vi gör på det här sättet. Den här sketchen borde sluta här istället för på nästa sida. Har inga problem med, liksom. Ja, bra idé. Så gör vi. Inga problem. Det, jag tar inte det personligt. Det gör ju vissa, liksom. Så det handlar väl mer om... Fast du skiter väl jag i... Eller... Det, ja, men det studsar av mig.
Ja, just det. Du har någon slags teflonpersonlighet. Ja.
Men jag vet inte om man läser det.
Nej.
Men jag tror att det också har att göra med... För jag blir inte nervös... alltså när jag ska gå upp på scen. Men jag vet, jag kan känna det komma. Okay. Nervositeten. Men säger nej. Jag tackar nej till den.
Ja, just det. Låt oss ta succémomentet. Frågor du inte fått förut.
Ja!
I mediala sammanhang i alla fall.
Just det.
Ja. Hur mår dina naglar egentligen?
De mår mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Jag slet ju av en stortånagel när jag surfade.
Okay.
Men sen så kom den tillbaka mycket snyggare än vad den var innan. Mm. Men när folk ser den så tycker ju folk att den är fruktansvärd. Men då skulle ni sett den innan, alltså.
Alltså, hur slet du av den?
Ja, alltså den var ju... Jag har opererats för nageltrång på båda sidor om den, okay. Så att säga. Man skär ju bort den yttersta fjärdedelen av nageln.
Aha,
till okay. höger, om det är till höger som den är. Och sen så har det varit på båda sidor. Skitsamma. Men då så, den satt inte fast på sidorna längre. Utan den satt bara fast där bak.
Ja.
I nacken på nageln, så att säga. Så att den hade liksom bara en grej som den satt fast i.
Ja.
Så, och då så fastnade den.
Lite som en motorhuv.
Exakt som en motorhuv faktiskt. Bra liknelse. Men då så fastnade motorhuven i surfbrädan när jag skulle hoppa upp på den. När det kom en härlig våg. Och då så kände jag, där gick den av alltså.
Ja. Okay.
Så pissade det blod.
Oj. Okay.
Jag trodde det inte fanns hajar.
Hur länge sedan var det här?
2 år sedan tror
jag. Ja. Så nu mår dina naglar bra?
De mår bra, men de ser ju för jävligt ut. Men det är liksom inte... det kan ha kommit svamp i en nu igen i och för sig. Men det, den är ändå ren. Alltså den ser, har en jämn färg. Så jag tror inte att det är.
Vad är det närmaste du kommit ett mansläger?
Ja, det är väl någon svensexa. Skulle jag säga. Där, också, där känner jag också utanförskap. När folk ska hålla på och göra grej, män gör grejer tillsammans. Det har jag aldrig riktigt fattat.
Hur var din egen svensexa?
Den var det 2 dagar. Jag stod på scen på Lunds humorfestival. Precis när jag sagt tack för mig, då kommer mina kompisar, stormar in sängen, på scenen, och rullar in mig i en matta.
Mm-hmm.
Och sätter mig på en säckakärra, eller pirra. Och rullar mig till olika ställen i Lund där jag söps full.
Okej. Okay.
Och sen så var det...
Fortfarande i mattan?
Jag fick komma ur mattan när vi kom till ställena.
Okay.
På de flesta ställena i alla fall.
Kan man simma i Lego?
Nej.
Nej.
Det tror jag inte man kan. Vad var hårt mot kroppen.
Mm.
Men det är också en grej som, apropå att vara programledare och så vidare, så kände jag ett sting av missunnsamhet när jag inte hade fått frågan om att bli programledare för Lego Masters Sverige.
Vadå, finns det?
Ja, eller det håller på att spelas in, eller det visar snart eller sådär. För att jag älskar ju Lego så himla mycket, och det, jag fick inte ens frågan.
Ja, men vadå, är du missunnsam i vissa fall?
Ja, för ja, det kan jag faktiskt vara. Det stör mig som fasen.
Okej.
Okay. Kommer jag en gång när jag älskade programmet, eller jag älskar fortfarande, det finns fortfarande, så funkar det med Anders och Måns.
Mm.
Och min största dröm när jag precis hade flyttat till Malmö och sådär, var att jag skulle jobba på P3 på något sätt. Och ville absolut jobba med det programmet ju. Yeah. Som producent eller vad som helst. Men då så fick min kompis Simon Svensson det jobbet. Och då minns jag när han berättade det för mig, så sa jag, nej men vad fan. Jag sa inte grattis eller liksom vad roligt för det. Utan det var verkligen, och sen så skämdes jag så himla mycket för det i efterhand. Så jag sa förlåt att jag sa så och så vidare. Men det tog inte bort den riktiga känslan. Jag ville verkligen ha att det skulle vara jag.
Mm. Där stänger vi succémomentet. Frågor du inte fått förut. Hade du fått dem förut?
Nej, ingen av dem.
Härligt. Du, Jesper Rundahl, vad vet du om din framtid?
Jag vet att jag ska ut på en turné. Och jag hoppas att den går av stapeln 8 januari i Lund. Men gör den inte det, så kommer jag vara lite ledig.
Mm.
Hoppas jag.
Vilket är det bästa du vet?
Det är det underbaraste jag vet.
Ja.
Men jag vet också att det kommer att klia i skrivfingrarna.
Men mår inte du lite dåligt om det är för mycket av det goda med ledigheten?
Jo, det är väl den där pendelrörelsen man måste göra i sitt huvud alltid. När man jobbar så längtar man efter ledigheten och har en romantisk bild av den som absolut inte stämmer. Mm. Men man måste upptäcka hur den egentligen är för att längta till att jobba igen. Ja. Ping pong, ping pong.
Men du är på en bra plats i livet?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Så länge, när vi blir klara med Dips, då är jag på den allra bästa platsen. Och att folk ska få se det, det ser jag så himla mycket fram emot. För att jag är stolt som en lång tupp över den serien.
Mm. Varför var tuppen lång?
Den blev extra stolt.
Ah, okay.
Tänkte jag, att den liksom verkligen sträckte upp sig.
Ja. Vill du rekommendera något?
Jag vill jättegärna rekommendera serien Norsemen. Okay. Som vi har börjat kolla på nu, som finns på Netflix. Oväntat rolig och välspelad. Det är liksom vikingar och den är på engelska.
Mm.
Men alla som är med den är från Norge. Så de pratar med norsk brytning och fast med bra engelskt ordförråd. Det är inte, skämtet är inte att de pratar dålig engelska, utan det är att de pratar med norsk brytning och att det är jättebra, snygga, oväntade vändningar i handlingen.
Okej. Okay. Du, har du haft det bra här idag?
Jättebra. Har du haft det bra?
Mycket trevligt att träffas igen.
Mm.
Tack.
Tack.
Ja, Jesper Rundahl, och som du kanske förstod har han varit gäst i Värvet förr, och om du vill lyssna på det, då föreslår jag att du använder Acast-appen där alla gamla avsnitt finns, till skillnad från vissa andra spelare. Dips säsong 2 kommer i november, men redan nu kan du se ikapp ettan på SVT Play. Och roasten av Jesper Rönndahl ligger på underproduktion.se om du skulle vilja se den. Och det tror jag faktiskt att du vill. Vi som gjorde dagens avsnitt var Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast som en vakande ängel. Nästa vecka kommer förhoppningsvis en av våra största Hollywood-skådisar just nu, aktuell med en serie gjord av ingen mindre än Ridley Scott. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.